Det här är P1, Sveriges Radio.
Jesper Lindqvist, Nina Frognerborn och jag, Thomas Tengby, samlade för att prata om kokböcker. Kanske passande för någon inför julklappssäsongen här. Ja, nu har vi de här framför oss. Var ska vi börja, tycker du, Jesper?
Jag tänkte börja prata om två böcker faktiskt, som handlar om mackor båda två. Och den första heter Lunchmackor av Daniel Lindeberg.
Som har något ställe i Stockholm?
Ja, men han är ju konditor och bagare och sådär. Och han har ett ställe i Stockholm som också säljer en hel del mackor och gör catering och sådär. Han är liksom etablerad och har jobbat på finkrogar som konditor. Och han har den där bakgrunden och det märker man ganska mycket i boken. Det är ganska eleganta mackor och man märker att han försöker kombinera nya smaker och sådär och få in dem i mackor. Och han fokuserar ganska mycket på brödet. Det ska vara surdegsbröd och det ska bakas själv och sådär. Men jag gillar den här boken. Den heter alltså Lunchmackor och är en ganska strukturerad genomgång av hur man gör en macka. Och en macka är då alltså inte en smörgås.
Jag har ofta funderat på vad som är skillnaden på smörgås och macka. Kan du förklara det nu?
Jag skulle säga att smörgås är liksom en kall brödskiva med något kallt pålägg på som man äter till frukost eller mellanmål. En lunchmacka eller en macka, det är en välfylld, väldigt smakrik kreation som räcker till lunch eller middag. Fokus på att det ska vara så här mycket smak och mycket fyllning.
Mm. Och brödet finns där för att man inte ska bli kladdig om fingrarna.
Ja, eller jag har ju tittat på två olika böcker nu och de har ganska olika brödfilosofi. Daniel Lindeberg då, som ju är bagare och konditor i grunden, han fokuserar ganska mycket på brödet. Och han tycker att brödet är väldigt viktigt. Och fyllningen också givetvis. Och han har en sektion i boken där han beskriver sina favoritbröd, hur man bakar dem eller vad man får tag på liknande och sådär och vilka egenskaper de har. Han går ju liksom igenom tips på olika smaksättningar, på hur man lägger en macka, alltså hur man lägger ihop de olika ingredienserna till en macka. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Den är ganska strukturerad liksom.
Är det viktigt alltså?
Ja, men det är viktigt hur man lägger en macka. Det har jag nog inte tänkt på riktigt innan. Men det tycker båda de här böckerna som jag har tittat på tycker att det är viktigt. Mm. Enligt Daniel då så ska man tänka dels på kombinationen av olika konsistenser. Till exempel man har något protein, kanske kött eller fisk eller tofu eller något sånt där. Och sen så har man något krispigt och så har man lite olika såser och så har man lite olika kanske nötter eller frön eller något sånt där. Och då tycker han att man, alltså dels ska man varva de här grejerna då så att man får lite varje tugga, det ska ligga över hela mackan. Och sen också att man, har man en sås eller majonnäs så lägger man den på båda locken. Och har man små saker då som groddar eller frön eller någonting så sätter man det på locken eller på överlocket så att de fastnar.
Det är jättejobbigt när de faller ur om man typ har strött lite frön på salladen. Alltså sådär och så.
Ja, och det kan ju vara okej att de faller ur om man sitter och äter på en tallrik men då får man ju inte smaken av dem. Då missar man ju dem liksom, och det är en komponent i mackan. Det har han ganska mycket instruktioner av. Han har liksom lite skisser och för vissa mackor så har han egna sådär. Hur lägger man ihop den här mackan? Och hur
gör jag gillar det, den seriositeten med lite skisser.
Ja, det är väldigt, väldigt grundligt så. Och även går igenom alla hans olika 20 stycken favoritsåser och smaksättningar. Och liksom, han tar det på allvar och han gör på något sätt boken med sådär. Testa olika grejer. Här har du metoderna för att testa olika grejer.
Vad är det för smaker då?
Han utgår från ingredienserna. Olika typer av kött och fisk och sådär. Och sen har han kombinerat smaker från hela världen kan man säga.
Du gjorde ju ett par mackor till mig och din bror på lunch.
Ja, men precis. Och en av de mackorna, det är hans, vad ska man säga, signaturmacka eller en av hans favoritmackor som han gör mest då. Och den kallar han Tokyo. Och det är som en sushi som han har omarbetat i macka. Ja. Det är liksom lax och det är soja och det är en majonnäs som han smaksätter med wasabi. Och så lite olika sallad och tillbehör och även sån här inlagd ingefära på den här mackan.
Vad är det för bröd då?
Då gör han det i sitt flatbread som man kallar det. Och det är ett bröd som man bakar själv som är gjort på surdeg. Och som är en sån lite plattade surdegsfralla som är ganska välgräddad.
Jag tyckte den var god. Men man var lite ovan vid att äta sushi i ett bröd. Man reagerar sådär soja och grejset liksom i ett bröd. Det är inte så vanligt. Men det var ändå rätt gott.
Alltså smakkombinationen var ju god, den känner man ju liksom igen. Mm. Den har man ju ätit massa gånger. Men jag tror att man kanske behöver vara kock för att få till det där. Precis lagom mycket soja och precis rätt kombination av de här ingredienserna då. Och det tror jag gäller flera av hans mackor. Alltså att han är en ganska duktig och smaksäker och sådär och bra på att kombinera olika smaker, men det är inte alltid man kanske får till dem exakt.
Men låter som att du ändå har blivit inspirerad av den här.
Ja, men jag gillar boken för att den ger mig lite metoder och ger mig en översikt till hur skapar en bra rejäl lunchmacka, och så kan jag byta ut ingredienserna och hitta på egna fyllningar och sådär, och det har jag experimenterat med och gjort lite grann också då.
Och boken var Lunchmackor av Daniel Lindeberg.
Men så har du den andra som du har relaterat till här då. Sandhäxans magiska mackor. Av Mattias Svensson, William Thorén, Jerka Johansson och Fredrik Sundberg. De har ett ställe i Stockholm som heter Sandhäxan. Det är ju alltså sandwich.
Det är som en liten ordlek på sandwich. Och det här är en bok som handlar väldigt mycket om deras ställe. Och hur de hittade på den här idén och hur de öppnade det här stället. Den berättar väldigt mycket en historia, den här boken. Och det gillar jag jättemycket. Det är jätteroligt att läsa om. Men tre av de här namnen, alla utom William, är inte kockar, har ingen matbakgrund utan håller på med helt andra saker. Jerka Johansson känner man igen som skådespelare, ja, precis. Och de har liksom bara suttit och fikat och fått den här idén. Kan man inte öppna ett eget ställe? Kan man inte öppna en krog? Kan vi inte hitta på någonting?
Med maffiga amerikanska mackor?
Ungefär så. De hittade en förebild från USA som heter Hereford, det är efternamn, som har öppnat en mackkrog i New Orleans. Som var krögare och sådär, jobbade på stjärnkrogar innan. Och blev väldigt inspirerad av honom, tror jag. Men också hela den här amerikanska mackidén. Där är det mycket mer liksom toast, brödet försvinner ganska mycket. Och man har så här rejält med fyllning, antingen jättemycket ost eller något maffigt smakrikt emellan bröden.
Det ligger liksom en decimeter fyllning emellan.
Ja, men precis. Deras filosofi är på något sätt att man ska ha så mycket fyllning att man inte känner smaken av brödet. Utan brödet är bara för att kunna hålla ihop fyllningen i princip då. Sen tycker de brödet är ganska viktigt och de håller på med sina varianter. Formfranska är en variant, eller japanska milk bread är en variant. Men det är de här ljusa, enkla, och de är inte så förtjusta i surdeg eller bröd som står i fokus, utan här är det fyllningarna som gäller.
Och i den amerikanska traditionen så är det ju liksom nästan att man hyllar det lite trashy fabrikstillverkare. Liksom. Det ska gärna vara en tillverkad speciell majonnäs och ett speciellt tillverkat bröd och en speciell hot sauce och sådär.
Ja, och man märker deras inspiration från USA väldigt tydligt. För de är så här, men du ska vara det här märket på formfranska. Och det ska vara det här ska man ha. Det här och det här märket ska man ha. Men också då, de verkar ju vara entusiaster, de som har startat det här. Och även kocken då, William Thorén, verkar vara väldigt duktig på det här. Och de verkar verkligen gilla mackor. Man känner det i hela boken. Och det tycker jag är väldigt rolig.
Men det är en annan sorts mackor helt enkelt.
Det är en annan sorts mackor. Det är mycket smakrik fyllning. Och jag gjorde ju även en av dem som du fick smaka på, Nina.
Ja, det var den här med kyckling. Den var ju mer så här klass. Man kände igen det här i en kycklingmack.
Ja, men precis. Så den var lite asiatisk kryddad också, ja. Med chilipasta och sådär, och gurksallad med chili och så. Jag tyckte den var väldigt god. Den var nog en sån rejäl lunchmacka som jag blir mätt på och gärna vill äta sådär. Mm.
Vad tänker du om vår mackkultur och den amerikanska? Jag kan få säga, jag blir så här lite varm i hjärtat när jag tänker på amerikanska mackor. Jag tycker det är härligt.
Ja, jag tycker också det är härligt, och Sandhäxan på något sätt i den här boken så har de en filosofi om att släppa surdegen, släppa alla gamla mackor och bara gå in i det här härliga vita brödet med här jättemycket fyllning och majonnäs, och det ska vara ljust öl och det ska inte vara något, det ska vara liksom bara så här allt av det godaste. Och jag gillar det också, men det skiljer sig ganska mycket från den svenska mackkulturen som jag skulle säga är mer av en smörgåskultur. Mm. Dels har vi inte dubbelmackor här så mycket, utan vi har öppna mackor, vi har smörgåsar. Det kan vara räkor och så på, eller sill eller ost sådär, men det är någonting annat tycker jag. Jag har fått ändra mig lite när jag läst de här böckerna, för jag tycker väl att man ska kunna äta en macka med händerna. Men enligt Sandhäxans filosofi då så ska det ju vara två tunna brödskivor och så liksom en decimeter med fyllning emellan, och det kan man ju inte äta med händerna. De har väl sina poäng i båda de här böckerna. De kan ju fylla lite olika syften. Om jag ska ta med en macka så tittar jag nog i Daniel Lindebergs bok. För en liksom, då vill man ha kanske rejält bröd, men man vill också ha fyllning som stannar kvar. Men jag menar, om jag bara får sätta mig och äta lunch och äta en sån här rejäl god lunchmacka med mycket ost och en kall öl till, så ja, det uppskattas ju verkligen. Det är väl ett par saker jag saknar, kan jag säga, i de här böckerna. Och det är inte så mycket vegetariska mackor. Fokuset är både på svenska traditionella mackor, med sill och lax och sådär. Och på de här amerikanska mackorna där det ska vara liksom fried chicken och tuna melt och såna här grejer, så är det ju någon form av köttkomponent på nästan alla mackor. Så att vegetariska mackor, det skulle man kunna göra en egen bok om, tror jag. För det finns jättemycket spännande fyllningar och smakkombinationer. Och sen har jag en liten flagga till kring de här böckerna. Och det är att den enda fisken som verkar existera i de här mackböckerna, förutom tonfisk, det är lax. Och jag tror att man kan göra goda mackor även på vitfisk.
Och boken var Sandhäxans magiska mackor av Erik Johansson, Fredrik Sundberg, Mattias Svensson och William Thorén.
Vad har du, Nina, för någonting?
Jag känner att jag spelar lite inne på det här americana, alltså den drömmen om Amerika, våran bild av det. Liksom så här. Jag har boken Americana då av Jonas Kranby. Han är ju journalist, skrivit mycket om Tex-Mex och skrivit otaliga böcker. Jag tror han har skrivit om lite asiatiska smaker och så också. Mm. Och han skriver då, alltså, vad är americana? Det börjar där liksom. Jag kan inte säga det på något sätt. Jag måste säga americana och svänga lite. Men det är ju en musikstil, lite så här mild country kan man säga. Men det är också den här känslan som vi har mycket i Sverige av Amerika. Alltså det här diners, mackorna. Man kollar på Beverly Hills-serien när jag var tonåring och går på high school. Alltså det är ju något så här, vi vurmar och jag romantiserar kring USA. Det är inte säkert att det är det USA är, men vår känsla. Och jag har ju det mycket i mig också. Jag kommer direkt från en American breakfast. Jag har ätit pannkakor, bjudit mina barn på amerikanska pannkakor och cinnamon toast. Alltså...
Uppskattar du dem det?
Jajamän.
Var det mycket lönnsirap?
Och det var lönnsirap. Och det var, så, det var ju, ja, det är en söt frukost helt enkelt. Och det är ju också den här americana, den drömmen, känslan. Att slå sig ner vid en diner och liksom få äta sån här, ett berg av pannkakor. Fattar ni? Som, jag tänker för mig att den grejen, det är inte pannkakan som är americana. Utan det är mängden. Känslan ja. Av pannkaksberget på den här platsen som väcker någonting. Precis som kanske mormor köttbullar, inte köttbullar utan det är hela konceptet liksom. Alltså han har mycket filmreferenser och sådär med bilderna och allting. Men han har liksom American breakfast, det är Italian American, alltså det är ju de här köttbullarna i spagettin med tomatsås. Tex-Mex och så har han casserole, alltså de här gratängerna. Då känner man ju framför sig, och det är någon vars fru har gått bort och så kommer grannarna gående med den. Varsågod, här har du liksom.
Som gåva.
Ja, som en gåva, precis. Och sen är det ju American pies och så The South, som jag också gillar med crawfish boil, alltså kräftkok. Men jag älskar ju då frukost och amerikansk frukost särskilt. Så det blev då amerikanska pannkakor. Och jag har gjort ganska mycket sådana, alltså letat efter den typen av recept, så jag tyckte det skulle vara väldigt kul, för det utmärkte sig. Det var liksom, förutom då mjöl och ägg och mjölk, så är det liksom både bakpulver och
bikarbonat.
Och det är inte yoghurt som det är väldigt många recept, utan det är äppelcidervinäger. Ganska mycket, typ en halv deciliter i 7 deciliter mjöl, 5 deciliter mjölk. Spännande. Det skulle också vara då de här cinnamon toast, som är vitt formbröd. Så liksom bred man på det här liksom kanelbullefyllningen på dem och in i ugnen och rostar i 10 minuter. Och sen så delar man dem i trekanter. Mm. Så det blev det. Jag tänkte också ha bacon, som raka bacon. Hur man får dem raka, för det ska de ju vara.
Hur gör man det då?
Ja, men du får lägga på en tyngd när du steker dem. Mm. Men klockan 6 på morgonen kände jag inte bacon. Så det blev pannkakor. Och jag måste också då ge en eloge här. Alltså hans språk är kul. För han skriver liksom aggressivt. Det är som arga recept. Fast de är ändå roliga. Men så här, om man tar då det här med pannkakorna. Då ska man ha vispat smör till och lönnsirap. Och sen så står det liksom så här då. Vispa ihop de blöta ingredienserna i en separat bunke. Blanda de torra. Häll de blöta i det torra. Och här kommer knepet för fluffiga pannkakor. Vispa inte ihop smeten utan rör försiktigt ihop. Eventuella klumpar och bubblor i smeten är inte bara okej. Okay, det är så vi vill ha det. När smeten har precis gått samman lämnar du den i fred. Det är från och med förbjudet att röra runt i den. Det är liksom så här... Han är så uttrycksfull liksom. Och sen, det var ju också det här då, vispade smöret. Och då skriver han liksom så här sen, obs, lova att du provar det vispade smöret till de här pannkakorna. Det är det som är grejen. Det är så fint liksom på slutet så här, för att han kan se framför sig att man står där. Herregud, ska man ha lönsirap på pannkakor? Ja, det är väldigt mycket till frukost. Men vi skippar det vispade smöret, det blir för mycket liksom. Han bara, men snälla gör det, det är det som är grejen, prova det. Och det är mycket så här liksom, okej, om du absolut måste... Så kan du väl göra så, men du ska göra så här.
Lite strängt.
Det är strängt och det är liksom lite passion i.
Man ska testa originalreceptet också. Det här är kombinationen, liksom. Det här är det goda.
Då måste jag också berätta, hur blev de här pannkakorna? det här receptet blir exakt så som de som jag åt i USA. Och även de man kan äta på pannkaksyltor här. Amerikanska pannkakor med färdig mix. Det ska vara brödigt, de ska vara höga. Det var verkligen som att ta sig tillbaka till den där dinen i liksom Carolina någonstans. Det är det första amerikanska pannkaksreceptet som stämmer. Och man skulle också lyssna på musik till. Han hade lite olika spellistor för att verkligen få den här americana-känslan då.
Är det här breakfast-listan då?
Mm.
Ja, men det funkar.
Jag står och steker pannkakor.
Man blir sugen. Det känns som något som kommer ur en liten högtalare på något sånt, en sån vägkrok i USA.
Och så koppen kaffe, en sån stor mugg snarare. Det är inte kaffet, det är muggen.
Och boken var Americana av Jonas Kramby.
Det var kul att du sa att Jonas Kramby var lite sträng, lite arg där i sina texter. Här har jag en bok som också är lite sträng och jag uppskattar det väldigt mycket. Den heter Fatta pasta.
Bara det. Fatta pasta. Fasta.
Det är Sandra Mastio som har gjort den och hon är på omslaget då. Så ser hon lite barsk och bestämd ut tycker jag. Hon har en ganska sträng ton. Så här ska ni göra. Nu ska jag lära er hur man gör pasta och jag ska lära er en metod och ni ska få budorden. Och så gör ni så här.
Mm.
Till exempel så står det i början här då så här. Och låt mig göra en sak klar. Det finns en sanning som jag tror att alla oavsett region eller tradition kan hålla med om. Det finns inte ett enda skäl i hela universum till att servera pastan för sig och såsen för sig. Aldrig. Och att dina barn gillar det på det viset räknas inte. Sorry, de får lära sig.
jag gjorde exakt det igår. Och det gick bra. Det var liksom klassisk köttfärssås. Och jag bara, nej, jag blandade ihop.
Jag var lite sådär, jag var inte sådär att jag hoppade på den här boken. Jag tänkte, ja okej, en till bok. Men hennes ton, och framförallt att hon lär ut metoden som hon gör i början. Och sen står det ju upprepat i varje recept. Men också att hon leker med smaker och hon oväntade saker dyker upp. Det är inte bara de gamla vanliga traditionella, kända italienska pastarecepten. Och hon förklarar väldigt tydligt i början vad denna metod är. Det är la mantecatura. Det är att blanda ihop det. Det är att man får den här emulsionen då. Ta vara på stärkelsen. Och det står ju i många kokböcker, men man har inte förklarat det så tydligt. Och hon säger liksom att det här tar tid och detta måste ske. Det här ska ske. För det står ibland att
det är liksom, spädning vi pratar om här.
Det är inte spädning. Och det står i receptet liksom ta pastan 2 minuter innan vad det står på paketet. Men hon går längre liksom. Nej, men det kanske är 4 minuter innan. Det beror på pastan. Och så ska den ner och den ska koka i såsen. Och du ska mata på. Och när du matar på så ser du att det blir en emulsion. Och det här tar flera minuter att få vattnet, pastavattnet och fettet i såsen som blir en emulsion. Det är det som är knepet. När hon förklarar då på flera sidor det här la mantecatura så skriver hon så här. Genom att röra ordentligt skapas en emulsion, en blandning som blir så fyllig och mjuk att den genast får dig att inse varför grädde är så väldigt sällsynt i klassiska italienska recept. För den behövs inte. Du får all krämighet du någonsin önskar ändå. Jag kallar det kort sagt för att röra pastan. Röra, röra, röra. Och denna djupt tillfredsställande teknik kommer du snart också att behärska och inte förstå hur du klarat dig utan.
Jag skulle vilja lära mig mycket mer om det här. Jag har säkert 3 rätter i veckan som är pastarätter som jag gör på det här enkla sättet. Men jag fuskar ofta med lite grädde eller lite crème fraîche eller något för att få ihop såsen på ett bra sätt. Jag skulle lära mig från grunden precis hur hon gör.
Och sen är det enkla rätter. En spaghetti med blomkål, hasselnötter och mynta. Rostad paprika, och det är sånt som kommer i en glasburk. Mm, alltså industrirostad. Med tomat och mandel. Rostade tomater, brynt smör och dill.
Ja, men det kan jag tänka är jättegott. Jag blir alltid glad när jag ser dill i ett oväntat recept.
Här är en som jag gjorde. Som en gryta kan man säga. Med tomatbuljong, kikärtor och pecorino.
Mm-hmm.
Och pasta i då. Tomatbuljongen är gjord på 2 matskedar, tror jag det var, tomatpuré och hönsbuljong. Så det är väldigt enkelt.
Väldigt enkelt, ja.
Och så är det lite vitlök i.
Okej.
Och sen den här gjorde jag också då. Det är en färsk pasta. Jag gjorde en färsk pasta på durumvete och vatten. Då gör man den som malfatti. Och det betyder taskigt gjort. Okay. Dåligt gjort. Man kavlar ut det som lasagneark. Och så skär man lite grann hur som helst. Okay. Med grädde och taleggio och svartpeppar. Väldigt enkelt. Och så är det spenat. Jag kan verkligen rekommendera den här. Fatta pasta. Lär er den här tekniken så kommer ni ha så mycket glädje av den. För man kan laga mat på nästan ingenting.
Men bra ord att tänka emulsion. För då kan man få i mig vatten. För då tänker man att det ska hända en emulsion. Innan har jag tänkt att det går inte att få i mig vatten. Det kommer bara bli liksom vattnigt och tråkigt.
Nej, det ska inte ligga på botten som vatten. Liksom.
Nej, men precis. Det ska ju liksom bli en emulsion av det. Sådär. Mm.
Boken var Fatta pasta av Sandra Mastio.
Jag har tittat på en bok som heter Kolkokbok som är skriven av 3 författare, Pelle Bergström, Victoria Nordström och Martin Nordin. Och det är en bok som handlar om kol.
Jaha!
Märkligt, i alla dess former. Och från olika delar av världen, massor av olika recept och sådär. Nej, men den här boken är skriven av 3 författare, varav 2 är fotograf respektive foodstylist. Och det märker man väldigt tydligt.
Den tredje är kock.
Den tredje är kock, ja precis. Det är en kock med också. Men det är fokus på uppläggningar och det är ganska mycket foto på det de gör. Men man märker det också lite på recepten. Vissa recept är kanske mer en uppläggning än vad det är ett komplett recept kan jag tycka. Eller så är det mer en restaurangmellanrätt än vad det är en komplett middag. Det är en väldigt härlig bok. De beskriver en massa olika sätt att tillaga kol på. De har också en massa medförfattare som har skrivit små korta texter i boken. Eller vissa längre texter också. Matti Viking Leino till exempel skriver om kolets historia. Och Jenny Neikel som kallas surtanten skriver om surkol. Och Carolina Ramqvist skriver en väldigt härlig text som är lite som en föregångare till den boken som du en gång har pratat om i menyn, Nina. Bröd och mjölk, men den är ganska personlig och handlar om hennes förhållande till mat och hon står och funderar när hon tittar på en kol i affären och funderar liksom på sin egen relation. Ja, den är en väldigt spännande text som hon har skrivit där också och det finns många sådana texter i boken så att den berör liksom kol från många olika synvinklar. Och jag testade att göra ett recept i den här. Jag gjorde presserad Sävsta holmkål med pärlök och getost. Det är en gammal svensk kolsort som är lite som spetskål ungefär. Och jag fick inte tag på den, för den är inte så lätt att få tag på. Den odlas av några få personer i Sverige. Så jag fick ersätta det med spetskål istället då. Man presserar kålen tillsammans med färsk oregano och lite vitlök och pärlök så att den blir mjuk. Och sen så lägger man kålen och grönsakerna åt sidan och så kokar man ihop såsen. Och då tar man det här spadet eller buljongen man har fått och kokar ihop det med grädde och getost. Och sen så lägger man tillbaka grönsakerna och kålen i det och äter. Mm. Och det är som en jättegod mellanrätt. Men det fattas någon komponent för att det ska bli en hel middag tycker jag då. Så att vi la till lite bulgur och så åt vi såsen och bulgur och det var ju hur gott som helst. Alltså.
Det känns ju som att man går på restaurang och
ja,
det är
en massa
smårätter och då kan man ha lite olika såna här. Så man får nog
exakt.
Köra några till. Liksom.
Ja, men mellanrätter är det väldigt mycket. Men varje sån här rätt kan ju ta lite längre tid att laga för att det är en lite finare rätt. Så att för hemmakocken kanske man gör någon sån här och har som förrätt eller man kanske inte en hel middag av de här rätterna då. Men det är väldigt mycket fina och inspirerande rätter tycker jag. Både nya och traditionella kolrecept och saker som de har hittat på helt från grunden. Sådär.
Boken var Kolkokbok av Martin Nordin, Victoria Nordström och Pelle Bergström.
Jag vill ju alltid ha någon julbok i den här tiden. Men jag gillar inte riktigt julböcker som bara är så här vackra bilder och sen klassiska recept. Jag vill gärna ha någonting som tillför någonting. För menar, julen är så klassisk i sig själv. Och då behöver jag att man någonstans kan man förändra någonting. Och då kan man ju göra det lite grann i maten tycker jag. Det har ju kommit lite jul och vinterböcker. Det finns bland annat den här Astrid Lindgrens Min barndoms jul. Astrid Lindgrens julkokbok. Och sen så finns det också Underbara vinter, det är hon bloggaren Underbara Klara som har skrivit. Och de är väldigt vackra och en känsla för vintern, en känsla för julen som kan vara härlig. Men det är ganska klassiska recept i båda.
man känner igen sig och det är små fina texter och vackra bilder och sådär. Man kan ha den och få en stämning av julen eller ge bort den.
Så fort du öppnade den så var det ju liksom en Astrid Lindgren-illustration som man kände igen väldigt väl. Och, sådär. Man
fick och korvar och köttbullar och liksom rödbetsar.
Hon har ju skapat en väldigt viktig del av vår julupplevelse.
Satt en bild som kanske bygger mycket på den småländska julen snarare än hela
Sverige. Det är lite som americana fast Sverige. Liksom. Ja. Den känslan. Men jag ville ha recept. Jag kände att jag behöver nya recept. Så jag valde En sötare vinter av Camilla Hamid. Hon är ju bloggare, hon har gett ut flera böcker och sådär. Det är mycket godis, en del efterrätter och kakor. Det som jag gillar med hennes bok är att det känns som att det är lite hybrider recepten. Det är knäckkola, det är pepparkaksprinsesstårta, morotspepparkaka, knäckmusslor, ni vet såhär mandelmusslor, fast man har lite knäck i. Mm. Liksom. Så hon liksom blandar ihop kända bakverk och så blir det något nytt. Hennes smakpalett gillar jag också, som jag har identifierat som salt, söt och lite lätt syrlig. Men hon gillar liksom mycket såhär jordnötssmör och lite, det ska vara sött och salt ihop och jag gillar också det. Och sen så verkar hon också älska Rocky Road, vet ni vad det är? Det är det här liksom, också det här amerikanska julgodiset att man liksom har godis i godis. Alltså man slänger ner goda grejer i smält choklad och så stöper om det i en ny form. Och det kan vara marshmallows, jordnötter, salta små kringlor, chokladlinser. Jag valde att göra ett bräck. Man tar lite grann som så här, om man tänker daim liksom, fast med lite extra goda grejer på. Jordnötsbräck. Man gör en knäck typ eller en kola som blir ganska hård, så man kokar den länge och så blandar man i salta jordnötter. På det har man mjölkchoklad och mer salta jordnötter. Och det är så gott. Och sen var det också för mig, som inte bakar jättemycket, lite revolutionerande, för jag gillar ju idén av frosting. Tycker det är vackert, snyggt, ser gott ut, men jag tycker inte så mycket om det. För det brukar ju vara smör, socker och cream cheese. Och det blir otroligt mäktigt och tungt. Och då hade hon liksom en frosting som inte jag riktigt har sett förut. Som säkert alla bakande alltid använder. Men då är att man har, istället för smör har man vispgrädde. Så man tar rinnande vispgrädde, cream cheese, florsocker och bara vispar med elvispen ihop. Och så får man världens fluffigaste, supergoda frosting. Ska man gärna ha citronskal i också. Och det gjorde jag, hade på lite muffins och gick igång och började spritsa och grejer. Det var jättekul. Och åt också den med sked, för jag tyckte att den var så god. För den blev mycket lätt. Jag tycker hon kan sin grej. Jag tycker hon kan bakverk och sött. Nackdelen när man köper en sån här bok då är ju att det är väldigt mycket då söta grejer. Och man kommer ju liksom aldrig kunna, man vill laga allt, men man kan ju aldrig äta upp allt det här. Hur ska man liksom göra sig av med alla de här grejerna? Men det, jag tycker den är bra recept, kul vinklar. Få in något nytt i den gamla goa julen.
Boken var En sötare vinter av Camilla Hamid.
Jag har insett en sak om mig själv, och det är att jag faktiskt gillar böcker som handlar om en råvara. Mm. Och här har jag en som är väldigt vacker, både i boken och på omslaget. Den heter Blåmusslor, och här ligger blåmusslor på någon slags grå yta av Tintin André. Det är blåmusslor rakt av, och hon beskriver blåmusslorna, hur de odlas i Sverige och varför de svenskodlade är bättre än de danska, som oftast då trålas på botten till exempel. Så det finns lite grann sånt där, och det står om marina kolonilotter, så den är ganska uppdaterad, den här boken. Och sen är det ju recept då, och det är ju samma princip i stort sett i alla recept, det finns några få undantag. Man köper ett nät musslor och så kollar man att inte någon har gått sönder, och tar man bort dem. Sen lägger man dem i en stor kastrull, gärna med tjock botten. Full fräs på kastrullen först, och sen så i med dem, lägg på locket och så vänta några minuter, då har de öppnat sig. Har inte alla öppnat sig så kan man låta dem ligga kvar och köra någon minut till, så kommer de också öppna sig. Och finns det någon som inte öppnat sig så slänger du dem. Så det är ju väldigt enkelt, då är de ju tillagade. Så sen handlar det om hur man smaksätter dem. Och hon har ifrån väldigt enkla grejer från början. Jag testade ett av de absolut enklaste. Det var en kokt mussla som har öppnat sig, och så tog man lite balsamvinäger på. Det var jättegott.
Mm. Lite smaksättning på, så åter du bara.
Ja, och hon har flera sådana recept i början som man kan ha som lite som en förrätt eller så. Men det var så enkelt. Väldigt gott faktiskt. Här har hon vietnamesiska gratinerade musslor med stekt salladslök och jordnötter.
Det var ju oväntat, ja.
Eller här smörbröd med musslor och äppelremoulad.
Ja, det lät också gott.
Den här gjorde jag då. Musslor med röd curry, då är det charlottenlök, vitlök, salladslök, koriander och chili och en röd currypasta och kokosmjölk.
Låter gott bara i sig.
Ja, det blev gott. Jag tyckte kanske att den blev lite fet. Så att, Ja, jag skulle kanske spätta ut lite igen med lite vatten i den.
Men som det verkar här så funkar ju musslor med väldigt många olika smaker.
Och väldigt enkel matlagning faktiskt.
Och boken var Blåmusslor av Tintin André. Och de andra böckerna vi pratade om var Lunchmackor av Daniel Lindeberg, Sandhäxans magiska mackor av Erik Johansson, Fredrik Sundberg, Mattias Svensson och William Thorén, Americana av Jonas Kramby, Fatta pasta av Sandra Mastio, Kolkokbok av Martin Nordin, Victoria Nordström och Pelle Bergström och En sötare vinter av Camilla Hamid. Och vi som läst och lagat var Jesper Lindqvist, Nina Frångneborn och jag, Thomas Tengby. Och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.